mer tänkt.
P1, Sveriges Radio.
God dag, ungdomar. Ni lyssnar återigen på Snedtänkt, politiska affärer, del 2. I förra veckan så presenterade vi de första 5 punkterna på vår topplista över de, vad ska vi säga, de bästa, de sexigaste, de, vad har vi för...
5 bra skandaler.
Ja, de bästa affärerna. Och nu kommer vi då att fortsätta med plats 5 till och med 1. Och vi som gör detta, det är ju jag då, Kalle Lind, och sen är det framförallt Nils Gustafsson.
Hejsan.
Statsvetare, sa jag att du var. Vad är du mer
statsvetare, specifikt? Statsvetare, så jag är lektor i strategisk kommunikation.
Se där. Och du, liksom jag, har ett visst intresse för flydda tider. Och i förra veckan så pratade vi om 50-talsskandaler. Mm. På slutet kom vi till fröken Florence Stevens på Husby. För nu gör vi så att vi bara fortsätter med de sista 5 platserna. Och vi tar ett kliv framåt i tiden. Som jag sa, förra veckan pratade vi om 50-talsskandaler. 50-talet framstår ju så här i backspegeln väldigt mycket som rättsrötedecenniet. Sen hände det ju saker på 60-talet också. Vi har Stig Wennerström-affären, alltså översten som visar sig vara rysk spion.
Men det är ju på 50-talet är det här att de här olika sinsemellan orelaterade affärerna kopplas ihop, inte minst genom liksom debatten om då Vilhelm Moberg som liksom enande kraft och den här synen på det svenska etablissemanget som ruttet och korrumperat i grunden och något som måste liksom ryckas upp med rötterna och vända på alla stenar och göras om.
Ja, och Vilhelm Moberg liksom här på Tingsten då, som var chefredaktör på DN, de var ju liberaler. En brinnande liberalism, de var extremt USA-vänliga, de var väldigt mycket för, åtminstone Tingsten var ju för atombomb, och de var väldigt mycket för, alltså, det som väl då hette EEC. Mm. Va? Är jag fel på det?
Ja, Kol- och stålunionen först och sen EEC heter det väl, och sen EC. Ja, och det som på svenska kallas för EG, som blir till EU.
Ja, just det. Det som, och ännu mer tror jag att de var för, åtminstone Tingsten återigen, NATO.
NATO, ja.
Och båda två var brinnande republikaner och starka motståndare till statskyrkan och så här. Alltså de var klassiska liberaler, men de var också, de hade en hetta som man kanske inte alltid förknippar liberalismen med. Ja. Alltså de brann. Här på Tingsten var väl lite grann Per Ahlmarks mästare. Mm. Den mästare i vilken skola Per Ahlmark lärde sig att bli en brinnande liberal.
Och de är ju också oppositionella. Folkpartiet är ju den dominerande oppositionella kraften här. Det 50-talet är också en period där Bondeförbundet, Dagens Centern, är i koalition med Socialdemokraterna under en period, är ganska nära Socialdemokraterna. Och högern är det ingen som tar riktigt på allvar under 50-talet. De har förlorat för mycket väljarstöd och sådär. Men det är också så att Socialdemokraterna har vid det här laget suttit i regering i 20 år i början av 50-talet. Och de skandalerna, då är det fortfarande så att den svenska liksom ämbetsmannastaten inte är socialdemokratisk vid den här tiden, utan den är fortfarande konservativ och borgerlig. Men man kan se hur det regerande partiet har ingått någon sorts symbios med hovet och statskyrkan och liksom statens tjänare på ett sätt som Vilhelm Moberg och andra uppfattar som djupt osunt.
Mm. Och när vi nu då tar ett kliv framåt, för vi hoppar faktiskt över 60-talet, då är vi i början av 70-talet, och då har ju Socialdemokraterna suttit i 40 år i ledningsställning. Och vissa hävdar, och de kanske inte alltid har fel i den kritiken, att det här partiet har lite svårt att skilja på staten och sitt eget parti. Och det leder oss fram till ett antal. Det här är som en faktor man nog ska ha med sig när vi tittar lite närmare på vad som ligger på plats 5.
Plats 5.
IB-affären. Mm. Såklart.
Den kommer man ju ihåg fortfarande, tror jag, ganska många har hört ordet IB-affären i alla fall. Ja.
Och när du säger kommer ihåg, du och jag är födda, jag är född 75 och du är född 79.
Ja, ja, jag kommer inte ihåg.
IB-affären var ju 73.
Ja, så inte på det sättet.
Nej, men den är fortfarande aktuell för oss. Den avslöjades av Jan Guillou och Peter Bratt.
Ja, och anledningen till att man kommer ihåg den är att det här avslöjandet har ju ältats i de här snart 45 åren, ja, sedan dess.
Precis, för åtminstone en av de två människorna fick ju sen tillgång till oerhört mycket medieplats. Mm. Och har ju skrivit långt över 40 romaner av ett stort antal varit bästsäljare och han har haft liksom en viss plattform för att berätta sin historia om och om och om igen. Mm. Får man väl säga. Det ska också sägas att de två var ju journalisterna bakom avslöjandet. Sen så hade de ju en läcka, en mullvaden, en man som heter Håkan Isaksson som gav dem i princip informationen. Mm. Som absolut inte är oviktig. Vad var det som hände?
Det beror på där vi ska börja och vem vi ska lita på och vem vi ska tro på. Men det som,
du
det
menar
som,
att det inte finns en objektiv sanning i den här frågan?
Det har skrivits, det här har utretts så många gånger, både på 70-talet och strax efter millennieskiftet. Och Säkerhetskommissionen, hette den väl, gav ut ett antal rapporter som tillsammans spänner över 3000 sidor där man försöker komma fram till vad IB var för någonting egentligen och vad de gjorde. Grunden till allt detta är att IB är en extremt hemlig organisation som avslöjas 1973 i Folket i Bild Aktuellt.
Nej, av Folket i Bild Kulturfront.
Förlåt, det är inte samma. FIB Aktuellt.
Jo, det är en stor skillnad. Ena är en Bonnier-ägd härtidning, det andra är en rörelseägd, maoistiskt färgad kulturtidskrift. FIB Aktuellt blev så småningom en renodlad porrtidning, men det var en herrtidning på 60-talet. Där började Jan Guillou sin karriär för att förvirra allting som skrivande reporter. Där avslöjar han första gången missförhållandena på den här gamla internatskolan han gått på, etc. etc. Sen fick han sparken därifrån, hävdade han själv, för att han var för kommunistisk. Så småningom fick han då enligt sig själv sparken från FIB Kulturfond för att han var för lite kommunistisk. Det här är en väldigt typisk giosk formulering. Men så han är med om att bilda föreningen och tidskriften FIB Kulturfond. Som tar, att de heter samma sak har ju sin historia. Folket i Bild är från början en folkrörelseägd tidning som där stora författare Ivar Lo, Vilhelm Moberg etc., etc. skriver. Den säljer någon folkrörelseorganisation, jag kommer inte ihåg vilken, till Bonniers som hävdar att nej, men vi ska låta den vara exakt likadan som tidigare. Och det låter den vara i typ två nummer. Sen slår de ihop det med en annan tidning som heter Aktuellt. Därav FIB Aktuellt.
Ja.
När sen Jan Guillou, men framförallt Jan Myrdal som är initiativtagaren till föreningen och tidningen FIB Kulturfront tar det initiativet, så vill han göra tillbaka det gamla, fina, goda, ärevördiga namnet Folket i Bild. Därav Folket i Bild Kulturfront. Det var den lilla förstorien. FIB Kulturfront heter hur som helst tidningen som Jan Guillou skriver för. Och ändå kommer det upp en överklassyngling. Nu är det Guillous historieskrivning återigen. Och har ett avslöjande med sig. Han heter Peter Bratt. Han är son, tror jag, son till Ivan Bratt, skaparen av Bratt-systemet, systembolaget, motboken. Och är nu till av de här som i slutet på 60-talet har drabbats av radikalitet. Och han är mycket upprörd över korruptionen i samhället. Jan Guillou, som ju själv gärna vill beskriva sig som en distanserad iakttagare som redan vet allt. Han roas mycket av Peter Bratts idealistiska engagemang. Guillou drivs inte av upprördhet för att han är liksom
han är
så
cynisk.
Ja, precis. Ja. Han är så genomskådande. Men tillsammans i alla fall så börjar de gräva i det här.
Ja, alltså det kommer väl från två håll. För att dels är det så att Jan Guillou är verksam i FNL-rörelsen och Palestina-grupperna. Och där kommer han på något sätt på att det verkar finnas en infiltratör som är en man vid namn Gunnar Ekberg. Och hans namn har ju varit väldigt offentligt under de här åren, så det är ingen hemlighet att,
ja,
att det är han
själv
som är
skrivit en bok.
Jo, men han skrev en bok och sen så har han haft så här guidade spionturer i Malmö också.
Ja, han är malmöit.
Ja. Han har berättat i någon intervju om hur han är intresserad av dykning och så är det någon sovjetisk båt som går på grund i Öresund och så blir han på något sätt indragen den vägen i försvarets underrättelseverksamhet för att han... De undrar om han vill hjälpa dem att dyka på det här vraket, den här sovjetiska båten, och sen blir han utbildad till attackdykare och så går det den vägen så att säga.
Just det, och han har själv berättat om sina 10 år i svensk underrättelsetjänst i en bok som heter De ska ju ändå dö, som kom 2009. Jan Guillou har avfärdat den som mytomani, tro det eller ej.
Jag tror att Gunnar Ekberg avfärdar Jan Guillou som mytoman.
Se där, ja. Så det står ord mot ord.
Ord står mot ord.
Ja, nej, men de...
Jag tror det är mycket så att Jan Guillou hävdar att han hela tiden visste att Birger Ekberg var... Gunnar Ekberg var infiltratör, och Gunnar Ekberg hela tiden menar att det visste han inte alls.
Nej, precis. Vad som händer i alla fall är det att, som du säger, Geo är verksam i de här radikala rörelserna, och de börjar se lite spår och sådär. Någon har varit inne och plåtat deras dokument, och jag tror att de lite grann börjar använda kodnamn och tecknamn. Alltså det skapas en paranoia och en misstanke. Och den är då inte helt obefogad, för de har ju en infiltratör.
Ja, och de som har en infiltratör är då IB, som står antingen för informationsbyrån eller inhämtning Birger, efter chefen Birger Elmer. Och samtidigt så har Peter Bratt hört av
sig... Eller för någonting helt annat, för det har väl aldrig officiellt sagt.
Ja. Nej, de är ju så väldigt, väldigt hemliga fram till dess att de inte är längre. Samtidigt så har ju Peter Bratt, en gammal lumparkompis då, som är den här Håkan Isaksson, som har fått sparken från IB, som börjar snacka lite på fyllan sådär om vad han har gjort, och Peter Bratt blir intresserad. Och då så lägger de ihop två och två, Jan Guillou, Peter Bratt, och Håkan Isaksson, han vill inte gå ut med det här från början, för han är orolig naturligtvis. Han har ju lovat att hålla tyst om det här. Men då är det någon historia hur Peter Bratt bjuder hem Håkan Isaksson, och sen dyker Jan Guillou upp med 6 flaskor vin som av en händelse, och sen bearbetar de honom en hel natt för att få honom att prata.
Ja, för enligt Guillou har både Bratt, ironiskt nog med tanke på vad han hade för folk i släkten, och Håkan Isaksson problem med alkoholen.
Ja, yrkessjukdom. Ja. Jag vet inte.
Ja, de är inte ensamma på något vis. Men det är en nyckel just. Alltså, ja. Alkoholen är hela tiden en nyckel. Om vi bara tutar i den här mannen några glas, så kommer han att börja prata. Han vill ju prata. Mm. Och vad är det då han pratar om?
Ja, han pratar om vad IB håller på med. Och IB är då en underrättelsetjänst inom försvaret som är hemlig, som har funnits väldigt länge och som ägnar sig åt utrikesspionage, vilket är helt okej att försvaret ägnar sig åt, alla är överens om. Men de ägnar sig också åt inrikesspionage, och de ägnar sig åt åsiktsregistrering, och de ägnar sig åt att infiltrera svenska vänsterrörelser då, bland annat.
Ja, och det här är väl då på något vis kopplat inte till polisen utan till det socialdemokratiska arbetarpartiet. Det är väl det som är det skandalösa i detta?
Det skandalösa är dels att det är Säpo som ska ha hand om den inre säkerheten. Försvaret ska inte övervaka svenska medborgare. Dels det, och det kommer inte riktigt fram i det IB-avslöjandet, att det finns starka kopplingar mellan det socialdemokratiska partiet och IB, som går utöver liksom att Socialdemokraterna är ett regeringsparti, utan också som går rakt in i den socialdemokratiska organisationen. Då.
Man pratar ibland om Säpo.
Ja.
Jag gissar att det mest är ett skämt. Jag vet inte om det någonsin har funnits något officiellt som heter ett Säpo, utan det är mer en bild av, alltså SAP, ett konglomerat av SAP och Säpo.
Ja, det som det finns, Jan Johansson, stark man i Göteborg tidigare, han har hävdat att det var han som på skämt kläckte det under någon presskonferens, och sen så fastnade det väldigt bra.
Det brukar ju vara så att det är en göteborgare som vill claima den roliga ordleken.
Men det som det finns är att Socialdemokraterna har företrädare på alla arbetsplatser. Så Säpo kan också utläsas som den socialdemokratiska arbetsplatsombuds eller socialdemokratiska arbetsplatsorganisationen eller någonting sånt, va? Att, och man har den här facklig-politiska samverkan, så att det sitter ju fackmänniskor som också är socialdemokrater på nästan alla landets arbetsplatser och som är organiserade då.
Och som rapporterar flitigt då att det finns en här på avdelningen, ja, som vi tror är med i KPMLR, ja, eller i SKP.
Särskilt efter Pragkuppen 48, när kommunisterna tar över i Tjeckoslovakien och då utraderar de lokala socialdemokraterna.
68 då, menar vi?
Nej, 48, ja, det är då, okay, kommunisterna tar över. 68
det,
är invasionen.
68 så, ja, händer samma sak igen på något vis, fast ännu brutalare.
Ja, precis. När ryssarna rullar in. Och då kommer Erlander och den svenska liksom statsledningen på att vi måste hålla koll på kommunisterna. Man hade ju hållit koll på dem under kriget naturligtvis, och nazisterna, och registrerat dem och haft sig.
Internerat dem på sina håll.
Och så la man ner det efter kriget. Och sen 48 så kom man på att vi måste göra någonting åt det här. Och då så börjar man det här samarbetet mellan den militära underrättelsetjänsten och socialdemokrater. Så att IB får under ledning av Birger Elmér, och det brukar sägas att alla de ledande i den här organisationen är socialdemokrater också. Av olika anledningar så litar inte socialdemokraterna på Säpo. Alltså polisens, den civila polisens kontraspionage. För de misstänker att liksom, ja, men de spionerar på sossa också. Vi måste ha folk som vi kan lita på så att vi kan hålla rågången mellan kommunisterna och socialdemokraterna här. Så då bygger man upp ett nätverk med kontaktpersoner som lämnar information till IB och håller koll på de här kommunisterna helt enkelt under 50-talet, 60-talet.
Och detta anses då vara rättsvidrigt och icke-demokratiskt.
Alltså det som erkänns i efterhand är att den här organisationen har funnits, och det som inte erkänns är då att den sen ska ha fortsatt även på 70-talet, för att det är ju under 70-talet som den här infiltrationen fortsätter in på 70-talet. Och jag tror väl att liksom just det att det förekommer en viss övervakning av potentiellt farliga element, att det är, många kanske tycker att det är okej ur säkerhetsmässig synpunkt, men det är just det här att polisen som egentligen har den uppgiften inte gör det, utan vi har istället den här hemliga organisationen som är så hemlig att inte ens riksdagen vet om den, som det heter i avslöjandet. Den är, och i början så dementeras det ju att den här organisationen överhuvudtaget finns. Och sen så efterhand, ju mer avslöjanden som kommer, så går man med på att det nog faktiskt finns. Men just i FIB Kulturfonds avslöjande så är det utrikesspionaget som är den stora grejen. Så
och framförallt väl samarbetet då med Mossad.
Ja, precis.
Alltså den israeliska underrättelsetjänsten.
Ja, och Sverige är ju då alliansfritt fortfarande. Men naturligtvis så är Sverige på i västlägret under hela det kalla kriget och samarbetar ivrigt med tyska, amerikanska, israeliska säkerhetstjänster och så vidare för att utbyta information och så vidare. Och de skickar ner agenter till Mellanöstern. Och Gunnar Ekberg infiltrerar ju också PFLP, va?
Ja, som är en lite radikalare variant av PLO.
Ja, en terrororganisation och är där och utbildar deras attackdykare och sånt där. Och skickar information hem till, och som också går vidare till Mossad.
Han är spion alltså. Ja, han är agent. Jag vet inte vad skillnaden på spion och agent är. Är det inte samma sak beroende på vilket perspektiv man har?
En agent är en person som gör någonting. Så den kan göra andra saker än att bara spionera.
Rent etymologiskt menar du nu, alltså av latinets agentium eller något?
Allt som en underrättelseorganisation gör behöver inte vara att spionera, utan det kan ju vara att samla information i öppna källor och sånt där. Det finns ju en massa saker som underrättelsetjänster gör som inte är, ja, är lagens gråzon och sådär. Så det är väl det.
Ja, 1973, FIB Kulturfond som sagt, den här tidningen har inte funnits så länge. Det fanns ju massor med vänstertidningar vid den här tiden, och alla stod och trängdes, efter vad jag förstår, utanför olika systembolag. Det var Proletären och det var Röda Ropet och det var det ena och det andra. Och så det var ju en i mängden. Mig närstående familjemedlemmar var aktiva inom FIB Kulturfront, och de har ju berättat om att då normalt en lördag, eller om det var varannan vecka tidning, så var intresset lagom när de stod där utanför. Efter IB-avslöjandet, då sa det liksom rush. Folk slet tidningar ur deras händer. Det var ju en jättegrej från första början. Och sen så blev det ju en inte mindre grej när de här avslöjarna då stämplas som spioner och faktiskt för sitta på kåken.
Ja, precis. Geo hävdar ju att de var så fruktansvärt smarta, så att först så berättade de bara vad som hade hänt, men de presenterade inte sina källor, alltså sina bevis, för de har hållit på och fotat och liksom samlat bevis och sådär. Och då så lockar de ut överbefälhavaren, regeringsföreträdare och så vidare och dementerar allting. Nej, det här finns inte. Vi registrerar inte åsikter hos svenska medborgare och vi har ingen sån här agentverksamhet. Den här organisationen finns inte. Och sen 2 veckor senare så kom det ett nummer där de presenterar bevisen då. Och det blir liksom andra medier plockar upp det här. Det blir en grej i tv också. Det här första är i maj 1973 tror jag. Och så kommer det här andra numret. Och sen i oktober 1973 så är Geo och Bratt på studentafton i Lund. och pratar om det här, det är en stor publik. Och Guo har berättat att han får en fråga från någon radikal Göteborgs kommunist som säger att hur tror ni verkligen att de kommer låta er gå fria efter det här? Förtryckar staten kommer slå sina klor i er och sådär. Och Guo säger, vi lever faktiskt i en demokratisk rättsstat. Men dagen efter så blev ju han och Bratt gripna då och åtalade för spioneri.
Ja, morgonen efter så sover han hos en kompis i Lund som heter Peter någonting. Och han sover naken. Det är olika detaljer som jag... Och när han ligger på soffan där i någon lägenhet i Lund så ser han plötsligt ett par lågskor närma sig honom. Och så fångas han då. Det är väl polisen då som kommer och tar honom. Så kör upp honom till Stockholm. Och sen så döms de för spioneri. De har ju bland annat tagit lite foton. Så de har ju gjort inbrott de facto. Det är någonting med något postfack de har vittjat som inte är deras och sådär. Så det går ju som att säga att ja, men ni har begått ett antal brottsliga handlingar här. Och så får de då sitta på kåken där Guo enligt egen utsag och ägna sig åt två saker, onani och hat. Vilket inte är sant, för han skrev dessutom en roman, Det stora avslöjandet, som lustigt nog inte alls handlar egentligen om IB, utan om just hans tid på FIB Aktuellt, rörigt, men så är det i alla fall. Och där blir de ovänner, Guo och Bratt, för att Guo tycker att Bratt viker sig och sådär.
Det är någon historia om en eventuell nådansökan, ja. Att han ska förklara sig nöjda med istället för att överklaga det hela.
Och det tycker Guo är töntigt, och sen dess är de ovänner. Men sen kommer de ut och då är de ju ändå liksom i journalistkretsar dubbade som de stora liksom grävarna. Muckraker, så alltså, det här är några som kan liksom kavla upp och som har ett kontaktnät och så Bratt rekryterar sig till DN som på den här tiden var en tidning med väldigt hög svansföring som egentligen tyckte att de ägnade sig inte åt sånt som hålla på och gräva i saker, de tyckte det var lite smutsigt och sådär, men, ja, men det kanske också är en del av journalistiken, det kanske inte bara är att vara liksom regeringsmaktens eller liksom partiernas megafon, vi kanske också ska liksom ge oss ut på jakt efter liksom den journalistiska sanningen, så därför värvas han dit, vilket så småningom tar sig en ände med förskräckelse i en annan affär som
ja,
vi ska
precis.
Prata om
allting hänger ihop och Guo och Bratt återkommer ju flera gånger här.
Ja, precis. Guo, han svävar lite fritt här sen under resten av 70-talet. I hans historieskrivning som han har fått anledning då att berätta många gånger så är ju 70-talet då är ju persona non grata. Han går liksom och kröker rygg och står med mössan i hand på olika tidningsredaktioner och får kanske liksom skriva någon liten satirisk pjäs för Dramaten och sådär innan SVT så småningom rekryterar honom i början på 80-talet. Ja, men det här är ju som du sa inledningsvis, det här är ju som en affär man någonstans känner till om man är i vår ålder och äldre. Alla kanske inte har koll på detaljerna, men vad det handlar om ytterst och vad som framförallt orsakar upprördhet. Alltså om man tittar till exempel på Hasse och Tage, vilket jag ofta har gjort i livet, som ju då är någon sorts alltså vi kallar dem vänsterintellektuella, eller vänstersocialdemokrater är de vid den här tiden och intellektuella. För de är ju IB liktydigt med adjö till socialdemokratin. Nu ställer vi inte upp längre. Hasse Alfredson skrev en dikt som ofta citeras som börjar med raderna. Jag trodde på Erlanders skrynkliga kevjortbyxor. Jag tror mindre på Palmes skrynkliga jeans. Det döljer sig en skräddarsydd byråkrat därunder. Och så slutar de med, så ensamt det känns att stå som en fåntratt och tro på socialdemokratin. Och så finns det inga socialdemokrater. Det är hans tack och farväl till socialdemokratin, direkt initierad av IB-affären. Tage, han skriver dikten Lag om lagom, vad det nu är, 5 paragrafer från Taktiksäkerhetsverket.
Ett år är lagom att sitta på kåken för journalister som orsakar bråken. Ordet spion fastnar lagom i minnet. Då håller andra sig lagom i skinnet. 0 år är lagom som straff för berörda ämbetspersoner som artigt blir hörda. Ansvar krävs ut efter lagom kontroll nedåt, men aldrig åt motsatt håll.
Det här är en ögonöppnare för väldigt många vid tiden. Och det är ju en tid också då. Svenska folkets förtroende för socialdemokratin lite grann sjunker för varje val. Det är ju val också 73 i september. Och det är ju då sossarna vinner med den minsta möjliga marginalen. Mm.
Det finns mycket att säga om Socialdemokraterna och om den...
Säger du det?
Ja, det finns väldigt mycket. Så att du får hindra mig. För det finns mycket som är intressant. Men det är en grej med att liksom Erlander... Ja, men Erlander var bra, men Palme är dålig. Ja, men det var ju Erlander som inledde åsiktsregistreringen.
Det var han som också vattnade fröet Palme som växte upp till...
Ja, Palme jobbar ju för övrigt på underrättelsetjänsten innan han blev socialdemokrat, så han kom in den vägen. Och det sägs också att Palme hade personlig vän med Birgel med och sådär, och att han fick rapporter under hela 60-talet och framåt om IBs verksamhet. Men det är mycket med detta. Under 70-talet så attackeras ju Socialdemokraterna från två håll, både från vänster och från höger. Från vänster för att det är den här liksom 68-vänstern och de progressiva radikala och internationaliseringen och den här anklagelsen om socialfascism som egentligen kommunisterna har haft sedan 1917 då mot Socialdemokraterna, men som får utökat medialt utrymme under 70-talet. Och sen också från höger med den här nyliberala vågen som sen lyckas till slut knäcka makthegemonin då, den svenska. Men samtidigt så verkar det som att det är en sån total socialdemokratisk hegemoni i Sverige från 32 till 76, och det är det ju inte. De förlorar liksom majoriteten i riksdagen vid olika tillfällen, men av olika skäl så är de så pass starka att de lyckas hänga sig kvar. Så där. Alla andra är övertygade om att han ska förlora varje val som han ställer upp i.
Ja, och som vi sa tidigare, på 50-talet så samregerar de ju med Bondeförbundet, ja, och Gunnar Hedlund.
Ja, hade samlingsregeringen under kriget också med alla partierna. Det var ju en del som ville fortsätta ha den samförståndsandan efter kriget också. Mm. Också från de borgerliga partiernas sida. Det var en svag opposition, kan man säga.
Men det är väl också det som är lite grann hegemoni, just ja, att det är en svag opposition. Ja. Ett synsätt och ett handlingssätt är så fullkomligt dominerande att även motståndarna någonstans tar del av den. Man brukar ju säga det sen när det blev borgerligt styre 76, och som ju är fram till 82, så gör de ju inte, det är ju inte ett paradigmskifte på något vis, utan de gör ungefär som man har gjort tidigare. Och det är väl också ett tecken på den påstådda hegemonin då.
Ja. De stora liberala reformerna är det Socialdemokraterna som initierar sen under 80-talet med reformera finansmarknaden och fastighetsmarknaden och sådär.
Kanslihushögern och Kjell-Olof Feldt.
Precis, och bildregeringen bara fortsätter i princip. Sådär, så det är ju det. Men också, man gör om systemet. Man har två kammare. Andra kammaren som väljs direkt och sen första kammaren som väljs indirekt av landstingen. Det gör att liksom valvinden får inte direkt utslag, så att det kan hända att man behåller majoriteten i ena kammaren och så förlorar man den i den andra, så kan man väga ihop det där. Men när man inför enkammarriksdagen 1970 så blir det svårare att hålla sig kvar av den anledningen. Och det är också en av anledningarna till att vi har haft fler byten av regeringar efter att man införde enkammarriksdagen. Men det är liksom många saker som kombinerar som leder fram till att Socialdemokraterna tappar den här självklara maktpositionen som de har haft under stora delar av 1900-talet.
Jag stannar där, inte för att det inte är intressant, utan för att vi har ett antal punkter kvar att gå igenom. Och det vi just har pratat om kommer väl lite grann att ha gärna kvar där i bakhuvudet när vi nu fortsätter med
Plats 4.
Sjukhusspionen har jag skrivit där.
Det är på många sätt den roligaste skandalen, tycker jag. Därför att man... det är en grej som utspelar sig i Göteborg, Sahlgrenska, där det dyker upp en spion som håller på och åsiktsregistrerar eventuella ärrare på sjukhuset som kanske är sabotörer.
Precis, det där hänger alltså någonstans väldigt mycket ihop med affären vi precis pratade om, IB-affären. Det är alltså det samma sorts agerande. Kan det vara 75 som sjukhusspionen är?
Ja, 75 är den som störst, tror jag. Själva sjukhusspionen, han börjar sin verksamhet 74 och sen så växer det under 75, och så tror jag att det stora avslöjandet kommer på hösten 75. Jag kan ha fel, men jag vill minnas att det är på det sättet i alla fall.
Det låter bekant. Och det här är ju någonting som alltså pågår här och var, har vi förstått, att det finns människor som anställs för att hålla koll. Alltså Göteborg är ju en stad där det här partiet har väl blivit ett parti vid den här tiden. KPMLR, Kommunistiska partiet, marxist leninisterna, revolutionärerna, är väldigt starka. Alltså ett vänsterextremt parti som håller kamrat Stalin som någon sorts moraliskt föredöme och sådär. Som leds av en man som heter Frank Baude, som för några år sedan hoppade av KPMLR, eller kommunistiska partiet som det väl heter nu, med motiveringen att de har för många högeravvikelser. De är ju, jag ska inte säga att de dominerar, för så himla många medlemmar har de inte, men de tar väldigt mycket plats, och många intellektuella och kulturarbetare och så är på något vis associerade med KPMLR i Göteborg. Alltså många som jobbar vid Stadsteatern och i fria teatergrupper och många popband och sådär har någon sorts association till det här partiet. De har en konstig kulturell dominans. Jag vet inte ens om de sitter i kommunfullmäktige. De har kanske ett eller två mandat.
Jo, det gjorde de. De var ju aldrig stora. De fick aldrig många röster i riksdagsvalen och så, men de satt i flera kommunfullmäktigen långt in i vårt sekel, satt de i exempelvis
Karlshamn. Karlshamn, ja. Sådär. Men jag vet inte om de hade det i Göteborg på 70-talet. Jag har faktiskt inte koll på detta. Men hade de några mandat så var det inte särskilt många.
Nej.
Men de hade ett svenska, annat sorts inflytande. Ja,
den här vänstern var ju alltid en perifer rörelse rent personalmässigt, men hade väldigt lätt att få medialt genomslag för vad de gjorde.
Ja, inte minst för att en del människor som själva skrev i tidningar och så hade kopplingar till partiet. I Göteborg var det då KPMLR, i Stockholm fanns motsvarande SKP som var mer maoistiska, och som just den här tidningen FIB Kulturfront ju inte tillhörde, men som de stod nära, som det brukar heta. Jan Myrdal var aldrig med i något parti, men han stod SKP nära, samma med FIB Kulturfront och samma med Fria Proteatern och alla de där fanns. Jag tror de huserade ungefär samma hus någonstans i Stockholm. Nåväl, sjukhusspionen avslöjas.
Ja, det finns mycket skrivet om det här och det finns många utredningar, och det är lite svårt att få reda på exakt vad det är som händer. Lars-Olof Lamper, som skrev en rapport som heter Det grå brödraskapet, som handlar om IB, han har också skrivit om sjukhusspionen. Och han menar att det var ett resultat av att det bara hände saker. Det fanns ingen liksom plan från början att det skulle bli på det här sättet. En sak är att det var Säpo som var inblandat i det här snarare än IB, även om det har också sagts att IB på något sätt var inblandat i det. Men det som både IB och Säpo hade var kontaktmän. De hade personer som arbetade på olika arbetsplatser och som försåg dem med information. De anställde sällan infiltratörer på det sättet som skedde här. Här verkar det ha varit så att en person som heter Leif Andersson och som var vice ordförande i sjukhusstyrelsen, socialdemokrat, han hade haft lite med liksom säkerhetstjänsten att göra. Och hur det kom sig, så kom man fram till att men det finns ett problem med RR-arna på sjukhuset, vi kan inte lita på dem. Ska vi försöka göra någonting åt det? Ja, vi borde ha en kontaktperson. Ska vi ta någon som jobbar här redan? Nej, men här är en kompis som jag har. Han är pålitlig socialdemokrat och officer, och han har sökt ett jobb här. Så han kan ju få bli kontaktman till Säpo och rapportera om de här RR-arna. Han får inte jobbet han söker, och där börjar liksom härvan, kan man säga.
Och vad är det man tror att de här läkarna och sjuksystrarna som är med i det här partiet, att de ska göra? Att de ska göra en revolution på Sahlgrenska? Att de ska vägra skära i borgare? Eller vad är...
Nej, man får väl säga att det är ganska diffust vad man tänker att de ska göra. Utan det är den här allmänna misstänksamheten mot kommunister som är att men de säger att de vill göra revolution. Det kan vi inte tillåta dem att göra. Så vi måste hålla dem under uppsikt. Och sen under 70-talet så är det också den här kopplingen till internationell terrorism som man får upp ögonen för. Så det är liksom Svarta september och Rota med fraktion och alla de här.
Ja, BFLP. Och plus då såklart att det finns ett antal stora kommunistdiktaturer i världen. Ja. Sovjetunionen ligger ganska nära och är ju under Brezhnev verkligen ett hot mot världsfreden, etc. etc. Så att, ja visst, det finns anledning att ta det hela på allvar.
Men just de här kopplingarna till internationell terrorism och också sabotage som kommer att göras sen, det är egentligen saker som man kommer på sen när man ska försvara den här allt mer konstiga historien. Så att det som händer är att den här personen anställs på sjukhuset med lite luddiga arbetsuppgifter, får alldeles för hög lön, rapporterar till någon annan än den som borde vara hans närmaste chef, och börjar sen liksom marschera runt och på ett ganska liksom lite för uppenbart sätt försöka ta reda på vad folk har för åsikter.
Det här finns med lite grann på ett hörn i Peter Birros försök till exposé av 60-70-talets Göteborgs vänster, Upp till kamp, som han gjorde ihop med Mikael Marsiman, ett namn som för övrigt kommer att dyka upp alldeles strax. Det gjorde han alltså nu för 10 år sedan cirka.
Har någon av oss bett om din åsikt? Har du överhuvudtaget blivit tilltalad?
Nej, men ni vet ju inte vad ni snackar om.
Men det vet du?
Ja, det kan du ge dig fan på att jag gör. Hur jag har varit i USA, jag har träffat soldater som har krigat i Vietnam. Hört dem berätta om vad som hände där borta.
Ja, vi ju fan inte har varit i staterna för att förstå att pacifister och vapenvägrare är ynkryggar. Vem sida står du på egentligen?
Jag kommer i alla fall aldrig stå på samma sida som ni.
Och sen är det ju 2 gubbar som dyker upp. Som sen finns med i de flesta affärer vi har haft därefter.
Ja, det är när det här briserar, va? För att facket som är väldigt starkt vid den här tiden, och särskilt i Göteborg. Det finns härliga intervjuer med gamla göteborgska fackpampar som berättar om hur de liksom fick nys om sjukhusspionen och började agera och sådär. Så de försöker få bort den här sjukhusspionen, för han är för uppenbar. Folk gillar inte att ha en spion och sådär, så de vill få bort honom. Så de klagar hos ledningen, och ledningen säger nej, det här är ingenting, tysta ner. De börjar visa upp de här liksom... Det förekommer sabotage på sjukhuset och allt det där. Men det spricker ju, så att det blir ett avslöjande hösten 75 som man försöker hantera. Och lite beroende på vem man tror på, det finns olika historieskrivningar, så är det en person som heter Ebbe Carlsson som nu träder in i handlingen.
Mm.
Som vid det här laget arbetar som presssekreterare för justitieminister Lennart Geijer. Han verkade som... dyker upp på eget initiativ i Göteborg för att utreda det här, det vill säga tysta ner det, och har med sig Hans Holmér.
Som det är lite grann Ebbes modus operandi. Han dyker upp på eget initiativ då och då för att ställa saker till rätta. När det socialdemokratiska partiet har fått sig en liten smäll, så tycker Ebbe att men jag är den som är bäst skickad att återupprätta det goda ryktet. Och han är kompis med Hans Holmér, och vet du vad Holmér hade för titel vid tillfället?
Så han var Säpo-chef.
Ja.
De hade, Hans Holmér var ju socialdemokrat också, de hade ju haft problem med Säpo, därför att Säpo var inte, ja, Säpo och Socialdemokraterna har historiskt sett inte tyckt om varandra helt enkelt. Så att placera Hans Holmér på Säpo var kanske lite av ett sätt att försöka få bättre grepp om den här verksamheten.
Tror det.
Men Hans Holmér, han verkar inte känna till den här Säpo-historien, den här Säpo-kopplingen. Så att det som avslöjas då är att Säpo ska ha haft någon anställd som spion på sjukhuset för att åsiktsregistrera. Och då har man ju det här IB-avslöjandet färskt i minne, så det är många som är liksom, går igång på det här med åsiktsregistrering och infiltratörer, spioner. Så då dyker Ebbe Carlsson och Hans Holmér upp i Göteborg för att liksom hantera, mediehantera den här situationen egentligen, och göra en utredning som hemligstämplas omedelbart så att ingen får läsa den.
Men det finns ju en bild i tagen på de båda när de mycket allvarligt håller upp varsin sladd mot kameran som visar att nu har vi ryckt ut avlyssningsutrustning, eller vad är det de vill visa med den bilden?
Alltså det var någonting med ett strömavbrott, att någon hade gjort hål i någonting och sådär. Jag vet inte om det var telefon. Det förekom liksom historier om telefonavlyssning i den härvan också, men det här rörde sig om sabotage som terroranknutna ärrare skulle ha gjort på sjukhuset. Oklart exakt i vilket syfte.
Ja, och bilden togs i alla fall för att Holmér och Ebbe visar att nu har vi fixat det. Nu är det här terrorhotet avstyrt.
Ja, precis.
Lita på oss.
Det finns också en episod där Ebbe Carlsson dyker upp och ser när de här störiga fackpamparna som vill få bort sjukhusspionen visar upp en bild på Carlos Schakalen. Så jag vet vem det här är? Nej, det vet jag inte. Det är Carlos Schakalen som är en av de här mest kända 70-talsterroristerna. Och menar att det finns en koppling mellan sjukhuset och Carlos Schakalen.
Ja, det finns ju mer att säga om detta. Men jag tror att vi ska göra så här nu. Att ett par av de här namnen som har nämnts, Ebbe Carlsson, Hans Holmér, Lennart Geijer, justitieminister, men också IB-avslöjaren Peter Bratt, har nu kvar dem i bakhuvudet när vi går över till...
Plats 3!
Och då kommer vi till affären som ibland kallas för bordellaffären, ibland för Geijer-affären. Bordellaffären bör vi avstyra som namn, för det fanns ju aldrig någon bordell.
Ja, det var Call Girl-verksamhet.
Ja, en av huvudpersonerna, Doris Hopp hette hon, kallades ju i tidningen för bordellmamman, vilket alltså var oegentligt, för hon ägde ingen bordell, hon drev ingen bordellverksamhet på det sättet, utan hon var ju liksom någon sorts superkopplerska och hade en väldigt tjock telefonbok där det både fanns torskar och prostituerade.
Ja, hon hade två telefoner, va? En för inkommande och en för utgående, så att säga.
Ja, nej, men hon var en driven människa. Hon var en entreprenör. Geijeraffären, den är ju oerhört trasslig. Vi ska verkligen försöka sammanfatta det. Den börjar egentligen 69 eller 70 möjligtvis. Carl Persson, som är Sveriges första rikspolischef 1965, förstatligas polisen. Då blir Carl Persson chef för hela Midevitten. Han lämnar in en PM. Nota bene en PM, en promemoria. Mm. Inte ett PM. Det heter ju inte ett promemoria. Skitsamma. Han lämnar in den till Palme. Och där, om jag minns rätt då, så har han sex namn.
Ja, det här är komplicerat. Jag tror att 69 så handlar det inte om de här sex namnen. Jag kan ha fel, men det finns flera. Det kommer i flera olika...
Ja, men du har nog rätt. För vad han säger till Palme är... Vi har span på ett par öststatsmedborgare som vi har alla anledning att tro jobbar för, om det är den polska underrättelsetjänsten. De besöker regelbundet ett par yrkeskvinnor. Dessa yrkeskvinnor uppsöks också av människor som står den socialdemokratiska regeringen nära, som rent av ingår i den socialdemokratiska regeringen.
Mm. Det finns ju en annan PM som kommer 76, och det är svårt att... Men det börjar med, det är helt riktigt att polisen bedömer att Lennart Geijer är en potentiell säkerhetsrisk för att han gjort prostituerade. Och då har han haft ett tidigt då under 60-talet, så inleder han ett förhållande som sen Lillemor Östlin har skrivit om i boken Hintzehäxan, va?
Ja, så finns televiserad, en ganska bra televisering med Vera Vitali som Lillemor Östlin.
Ratko, du får styra upp någonting.
Jag trodde det var du som var chefen.
Åh, oh, fy fan. Helvete vad...
Nej, lägg den ner. Ingen fara.
Jag minns ju vad det är för någonting.
Nej.
Först lade ut honom på vägen och ringde ambulansen.
Nej. Lille, jag fixar inte en bulta till.
Ingen fara. Vi behöver medicin. Pengar.
Jag har lite tjack i bilen. I handskvacket. Den står parkerad i Vasastan. Vi kanske kan sälja det.
Okej, hur mycket har du då?
För några tusen kanske.
Och Göran... Ragnarstam, som Lennart Geijer.
Lennart Geijer är en person som första gången som Tage Erlander nämnde honom i sina dagböcker, så är det för att någon annan har sagt att Geijer är en bizarr kuf.
Ja, han var väl det. Vad som är intressant med karaktären Lennart Geijer är att om vi alls pratar om honom idag, så är det för att ja, det var väl han som låg med horor på 70-talet, samtidigt som han initierade en sexualbrottsutredning där han ville göra koppleriet fritt och sänka lovlighetsåldern och bla bla bla. Det är alltid så det pratas om honom idag. Då för tiden så såg sig han av en sorts, både av liberaler och av vänstern, som en sorts humanist, den stora reformatorn av kriminalvården och så. Han hade ju visioner om ett fängelselöst samhälle där bara liksom grova återfallsförbrytare skulle låsas in. Återigen Tage Danielsson, när han gjorde filmen Släpp fångarna loss, det är vår, som kan anklagas för att ha en lite naivistisk syn på kriminalvård för all del. Men han gjorde ju då en väldigt devot intervju med Lennart Geijer som klipptes bort ur filmen, men där Lennart Geijer egentligen bara figurera fritt om sina visioner och sådär. Medan då den här Carl Persson, som var RPC av hela vänstern, såg som hysterisk, en galen panna som... Han karikeras ofta i Sjöwall Wahlöö-böcker och så, som det är väl han som är Stig Malm eller Stig Åke Malm i Beck-böckerna. Om han inte är det så han kanske, Malm är kanske hans underordnade. Men det är mycket liksom kavalluniformer och helikoptrar och en, som man tyckte då, otäck professionalisering av polisväsendet som han representerade på den tiden. Med tiden så har liksom de här rollerna helt förbytts, och ett av skälen till det det är ju att Carl Persson hade som sin handgångne man en ung, hungrig kriminolog som inom polishuset på Kungsholmen gick under namnet Röda Läcket. Dels för att han snusade Röda Läcket förmodligen och dels för att han var så glappkäftad och visste allt. Han hette då Leif Gustav Willy Persson och har ju sen därefter fått ganska mycket medieexponering och fått många, många tillfällen att berätta sin vision, sin version. Och han var ju god vän, han tyckte ju om Carl Persson och han siktade ju på att ta över efter honom.
Ja.
Men den här affären också, som vi egentligen pratar om nu gjorde ju detta omöjligt.
Ja, precis. GV var ju också socialdemokrat och hade kanske också hoppats på att bli justitieminister, verkar det. Men det blir ingenting med det heller.
Nej, det gick bra för honom ändå.
Mm. Det gick jättebra.
Ja. Det tror jag inte ens GV säger emot
det. Det som händer strax före valet 76 är att man har liksom börjat spana på Doris Hopps verksamhet och det framkommer att det här öststatskopplingen, så att det är liksom en uttalad säkerhetsrisk. Och då författar Carl Persson en PM där det finns sex namn som bland annat innehåller justitieminister Lennart Geijer. Den här listan har varit hemlig, men den kom ut i offentligheten vid något tillfälle, om det var på 90-talet eller när det var. Så att det är öppet alla som står på den listan. Och det är bland annat en vice talman, kvinnlig sådan, och Torbjörn Fälldin, ledare för Centerpartiet, några landshövdingar och ytterligare någon så här hög polischef eller någonting sånt. Va?
Och det är väl fem sossar och en centerpartist?
Ja, jag vet inte om det är fem sossar, men det allvarligaste namnet är väl justitieministern. Och sen så finns det då olika versioner av hur den här PM:en skrevs. Om det var så att Fälldin lades till för att liksom väga upp det lite grann, eller om man ska tro vissa andra källor så var ju Fälldin en av de största torskarna och så vidare. Det har ju varit väldigt infekterat hela den här affären när den har rapporterats i efterhand. Men det är alltså hemligt. Carl Persson ger den här till Olof Palme som omedelbart låser in den i ett kassaskåp och inte pratar med om det.
Och inte diarieför den, vilket statuterna föreskriver att han bör göra.
Ja. Och då står det också i den här PM:en att ja, det här är ju skvaller, men det är ändå liksom så pass viktigt att vi kan inte tiga om det här. Vi måste säga att de här uppgifterna förekommer. Vi har haft telefonavlyssning, vi har haft span. Det finns indikationer på att de här personerna är kunder hos de prostituerade som är i Doris Hopps stall, och den här öststatskopplingen gör det hela problematiskt. Och då är det ju inte olagligt att köpa sex i Sverige. Det kommer ju långt senare, den lagstiftningen. Utan det är just den här säkerhetsrisken som är det problemet som Carl Persson ser.
Plus att koppleri är olagligt.
Ja, koppleri är olagligt. Så
därför förs ju Doris Hopp. Det är ju kopplerimisstankar som gör att hon så småningom förs till fängelse. Och då företräds av
Leif Silbersky.
Ja, som sagt, alla dyker upp. Och just Geijer-affären är nog den affär där flest namn dyker upp. Jo, men vad som händer sen, det är ju att Palme förlorar valet.
Ja.
Och då låser han upp sitt kassaskåp och så slänger han den här PM:en på Fälldin och säger, ju förresten, Carl Persson hörde av sig av en grej, om en grej. Varsågod, ta hand om detta.
Ja, Fälldin läser pappret, upptäcker sitt eget namn och bestämmer sig att inte göra något stort nummer av den här grejen heller.
Nej, med den motiveringen just. Jag kunde direkt avfärda det hela som en lögn. Jag såg mitt eget namn på listan.
Ja.
Och jag kunde på rak arm konstatera en direkt lögn. Jag fann nämligen att mitt eget namn var med bland de uppgivna kunderna.
Men det knorras lite grann i riksdagen för att folk hör talas om det här och alla känner på sig att det är någonting som är skumt här, någonting som luktar ruttet. Bland annat finns det en riksdagsman som heter Per Garton, ett namn som jag särskilt vill lyfta fram i sammanhanget, som är en av dem som säger det här måste redas ut på något sätt. Och det rivs upp om igen och Palme blir allt ilsknare. Och det är då han bland annat säger att parafrasera Fröding och säger strunt är strunt och snus är snus om en är polisiära promemorior.
Snus är snus och strunt är strunt om en är polisiära promemorior. Det är den enkla sanningen.
Vi ska alltså förstå att det fanns en uttalad konflikt mellan justitieminister JM Lennart Geijer och rikspolischef RPC Carl Persson. Där Palme ju var, jag tror, Geijers personliga vän eller så. Men åtminstone så så hade de någon sorts...
Ja, det gick ju också rykten om att den här affären var ett sätt för Carl Persson att misskreditera, alltså smutskasta Socialdemokraterna eftersom han låg i den här konflikten med Geijer.
Ja, i högsta grad. Ja, men den misstanken, den var väl nästan ute på bordet. Mm. Och som sagt, det händer inte så grejer så mycket. Eller vad som händer då är ju att Peter Bratt på tidningen DN avslöjar detta.
Ja.
Och gör det lite för snabbt. Han är lite för snabb på hanen, så att det är två detaljer.
Han har ju tips från GV. Han ringer upp GV som han har träffat på någon kurs i ekonomisk brottslighet som GV har hållit. Och så han litar på GV, ringer upp GV och säger jag har hört de här ryktena, och GV bekräftar att det är sant i princip. Och då så trycker de den här artikeln, och som du säger, den innehåller några sakfel. Det är något åtal hit och något annat dit. Men kärnan är den här promemorian då, att det står att Lennart Geijer är en säkerhetsrisk.
Ja, precis. Och här kommer då alla namn på en gång. Alltså, Peter Bratt gör det här avslöjandet som Palme påhejade Ebbe Carlsson. Det är Ebbe som är någon mån som spökskriver här. För som du sa, han är ju som Lennart Geijers handgångne man. Ebbe skriver väl också, är det någon Boråstidning eller sådär?
Ebbe är vid det här laget chefredaktör för Västgötademokraten, socialdemokratisk tidning.
En av ganska få kvarvarande vid tiden. Men där presenterar han, jag tror också på Nyhetsplats, att det presenteras den sanna versionen som då är den socialdemokratiska versionen. Och GV förlorar sitt jobb och alla framtidsmöjligheter inom polishuset. Åker till sin jaktstuga, sätter Winchestern i munnen. Bestämmer sig för nej, jag skiter i att ta livet av mig. Jag skriver en roman istället. Skriver Grisfesten, som blir Mannen från Mallorca, av Bo Widerberg med Sven Wollter och Thomas von Brömsen i fullkomligt lysande spel i huvudrollerna. Så där är liksom, där börjar GVs historia. Det är den ena tråden. Peter Bratt däremot, han får ju oerhört mycket på huden. Det är en som ju inte riktigt var rustade för den här sortens lite tuffare journalistik. De kröker omedelbart rygg.
Ja, så Ebbe Carlsson skriver i den här dementin att ja. Nej, det här är påhitt, det är lögn. Det stämmer inte. Och då viker de sig för att de kan inte tro att liksom oppositionsledaren som Palme då är skulle kunna ljuga så.
Nej, precis. Och Palme spelar ett högt spel. Alltså han bluffar ju rakt ut och går också till ett hetskt angrepp mot Peter Bratt och kallar honom för råtta med gula ögon och luden svans och så. Hårda ord kan tyckas. Peter Bratt, han omplaceras till att redigera någon förortsbilaga på DN, och DN instiftar ett Lennart Geijert stipendium som ska gå till den bästa grävande journalistiken.
Mm. Det ska ju vara Ebbes idé. Alltså DN betalar ett frivilligt skadestånd på 50 000 till Lennart Geijer, och på Ebbes inrådan så gör man den här lilla satiriska vändningen på det.
Ja, det finns mycket ironier här på olika sätt. Jag tror det där stipendiet har nog inte delats ut för många gånger, va?
Nej, jag vet inte vad som hände med det. Sen visade det sig att Peter Bratt i allt väsentligt hade rätt, även om han hade en del sakfel i den första artikeln. Ja. Det kom ju ut i ett avslöjande i TV sen, va? I Kvällsöppet eller vad det hette.
Nej, det hette Studio S. Det var samma program som skapade begreppet videovåld. Mm. Det är det egentligen bara är känt för, men det var ju ett samhällsmagasin som gick ett antal år som leddes av Göran Elvin, pappa till Cissi Elvin, som ledde Bullen ihop med Martin Timell en gång. Ja, men så då, när det här som briserade 76-77, så lyckas ju Palme med Ebbes hjälp och så att lägga locket på. Sen så pratas inte så mycket mer i offentligheten om detta. Som Peter Bratt, han är så skottskadad nu att han kommer inte gräva mer i detta. Men sen trädde ju Jan Guillou in här. För att, som sagt, alla namn är med. Han är lite kompis med Staffan Heimersson som jobbar på Aftonbladet vid tillfället. Och Heimersson ger Guillou, som ju liksom är den tuffaste grävaren av dem alla, i uppdrag att ta reda på vem var Bratts läcka. Mm. För att då tror ju Heimersson och hela svensk journalistik att Bratt har blivit lurad av någon. Mm. Alltså, det här är ju...
Ja, det är alltså, det här liksom smutskastningsspåret.
Ja, precis. Och Peter Bratt gör då det här, begår misstaget, får man ju säga, att ge sitt namn till Guillou. Och namnet är alltså Leif G.W. Persson. Mm. Så där startar ju deras historia. Guillou konfronterar G.W. Persson. Och det är ju, ja, det är ju då detta händer. Nu, vi har ju källskydd i Sverige, men detta bryter Bratt mot. Och jag tror, om du säger Peter Bratt till Leif G.W. Persson idag, så kommer han att börja liksom se ännu mer mörk ut i blicken än en vanlig dag. Fortfarande. Alla de här namnen förekommer. Och det här finns ju skildrat också i en film av Michael Merziman som heter Call Girl.
Fast det är ju inte det, utan det är ju en film som inspireras av händelserna kring Geijer-affären.
Ja, men som ytterst bygger på vittnen. Och det här är lite väsentligt. Det bygger på vittnesmål av det som egentligen är hela den här skandalens absolut mest besvärande punkt. Mm. Nämligen att ett par av de här flickorna som fanns i Doris Hopps tjocka telefonbok var minderåriga.
Ja.
Och som då påstods ha legat med Lennart Geijer. I Call Girl så är det ju istället statsministern de pekar ut som förövaren. Vilket ju faktiskt gjorde att de fick klippa bort den scenen till DVD-versionen. Trots att det är fiktionaliserat så är det ju ingen tvekan om vem som var statsminister vid tiden och bla bla bla.
Det är ju ett av problemen. Alltså just det här med de minderåriga, det är ju belagt. Och de var 14 år och hämtades från ett ungdomshem, Ulfsunda ungdomshem, för att de skulle vara barnvakter. Men Doris Hopp hade andra planer för dem och hade liksom tjejer på glid och det var narkotika. Och den stora skandalen är väl att Doris Hopp inte åtalades för det här. Att de inte fick någon rättslig upprättelse. Utan det är liksom eftersom det var så många kända namn inblandade i härvan så mörkades torskarnas namn i utredningen. Och de här mindreåriga flickorna hördes inte och det blev ingenting med det. Det var ingen som dömdes för det här trots att det var väldigt, väldigt olagligt. Och orimligt på så många olika sätt att de utsattes för det här.
Och för att komplicera det ytterligare så är det ju ännu ett namn, väldigt oväntat, som dyker upp. Nämligen Totte Wallin. Torsten Wallin. På 80-talet hade han Tottes klass och Tottes TV och så. Han hade olika så här, lite kluriga hittar som Ryska Posten och sådär i början på 80-talet.
Handtag, fantag, klapp eller kyss. Uppfanns utav en ryss. Handtag, fantag, klapp eller kyss.
Han jobbade på detta ungdomshem. Mm. Så han kände de här 14-åringarna som utsattes för de här övergreppen. Och han skrev sånger om det.
Du säljer kroppen för att skjuta mera brus. Vännerna skriker i din arm.
Och är fortfarande ganska engagerad i det på sin blogg och sådär. Jag har fortfarande kontakt med dem. Så att ja, det är en historia om, får man väl ändå säga, om mäns och maktmäns möjligheter.
Mm. Man får också säga att ytterligare ett problem med den här härvan är att vi kan vara hyfsat säkra på att Lennart Geijer var en av dem som gick till prostituerade i Doris Hoppstall. Men Doris Hopp verkar ha använt en blandning av riktiga namn och påhittade namn. Alltså hon samlade på, när hon blev fångad av polisen så kom det väldigt många kändisnamn för hon verkar ha tänkt att det skulle avskräcka dem. Hon säger det i många fall, ni kommer inte kunna komma åt mig, det är alla de här mäktiga männen som är mina kunder, de kommer att hjälpa mig och så vidare. Så att det finns förmodligen ett antal svenska kändisar som har varit kunder i hennes stall och ett annat antal som inte har varit det, men allas namn cirkulerar i det här. Alltså det är hundratals namn om man ska ta den riktigt stora, många listan.
Som sagt, det har ju skildrats i massa fiktiva former. Mannen från Mallorca kommer 84. Den anknyter bara egentligen liksom associativt, för där är ju grejen att en justitieminister skyddar en bankrånare för att han själv under tiden har gått i lyxludret Eva Zetterberg. Det är ju påhittat men inspirerat av, och det är alltså då GVs grisfesten från 78. Call Girl kommer 2012-13. Ja. Där spelar Pernilla August, Doris Hopp, hon heter där Dagmar Glans. En rolig detalj är att det står J. Glans på någon namnskylt i trappuppgången.
Lyssna noga på mamma nu. Vårdat språk. Inga svordomar. Inga frågor. Ska välja en riktigt snygg tjej till din kollega.
Sen finns det också en annan roman och tv-serie som heter Kopplingen, som Thomas Hellberg, som inte längre syns i offentligheten av diverse skäl. Han skrev både romanen och gjorde tv-serien. Där spelar Yvonne Lombard med Doris Hopp. Jag har läst den romanen, jag såg tv-scenen, den gick också, men den gick på fyran, så den har, jag har svårt att se den i efterhand. Men den känns väldigt initierad. Mm. Och där dyker ju många fall, eller kodade, men ganska lätt dechiffrerade namn upp. Och ganska ingående skildringar av hur olika fester och så som Doris Hopp höll, hur de gick till när de här 14-åringarna presenterades lite grann som desserten. Mm. En ganska smutsig historia får vi säga.
Mycket.
Så att man kan förstå att den har inspirerat till både böcker och filmer. Och sånger, inte minst då. Jag tror vi måste rusa vidare. Ett namn i den här affären då, han som skriver dementierna och han som sitter och viskar på Lennart Geijers och Palmes axel, han heter alltså Ebbe Carlsson. Och han fick sin egen affär, och den ligger såklart på
plats två.
Ja, Ebbe Carlsson-affären, hur ska vi sammanfatta den?
Vi kan sammanfatta den som att Hans Holmér trodde väldigt mycket på att kurderna låg bakom Palmemordet.
Ja.
Hans Holmér var ju polischef i Stockholm vid tiden för Palmemordet, tror jag, om man inte var rikspolischef.
Ja, eller om man var länspolismästare.
Länspolismästare, just det, han var länspolismästare, så polischef i Stockholms län. Och han tog på sig att vara spaningsledare för Palmemordet. Han var på väg under mordnatten, så var han på väg för att åka Vasaloppet, men vände på halva vägen och åkte tillbaka till Stockholm och tog tag i Palmemordet. Han fastnade snabbt för kurdspåret, som alltså var att PKK hade motiv för att mörda Palme, bland annat eftersom Sverige inte hade gett asyl till deras ledare Abdullah Öcalan. Ebbe var också med från början. När Palmemordet inträffade var Ebbe på besök hos Carl Lidbom, ambassadör i Paris, och firade dennes 60-årsdag. Och fick därför i uppdrag på någon vänster att hämta en Mattias Palme som var på skidresa i Chamonix. Så han eskorterade Mattias Palme tillbaka, sammanstrålade med Hans Holmér och var bland annat närvarande första gången Hans Holmér informerade Ingvar Carlsson, som sen blev statsminister, om mordutredningen.
Ja, precis. Och han är alltså vice statsminister Ingvar Carlsson, och i efterhand så har han ju liksom uttryckt sin förvåning över att här ska jag bli briefad av spaningsledaren, och så sitter den här, han uttrycker sig inte så, men den här lilla glasögonormen bredvid. Jag tror inte att han var så förvånad då. För att Ebbe verkar ju ha gått som barn i huset i alla socialdemokratiska sammanhang sedan lång tid tillbaka. Ja. Alltså hans historia är ju väldigt bizarr. Alltså det här är ju liksom någon sorts uppkomling och streber från Göteborg ursprungligen. Va? Som kommer till Stockholm i början av, eller slutet av 60-talet, början av 70-talet. Och börjar springa på alla tänkbara tillställningar som hålls. Bland annat Anna-Greta Leijons man, vad heter han, Leif Bakéus. De hade regelbundna små middagar där politiker, mediepersonligheter, konstnärer, folk som rörde sig, folk som hade något att berätta, dit de gärna tog sig för att ta del av det senaste skvallret. Och sen tror jag Ebbe började hålla i sådana tillställningar själv. Och han var, och så sprang han ju på riksdagshuset.
Kanslihuset. Ebbe var Stockholms korrespondent för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och i den egenskapen så gick han bara in på kanslihuset, alltså det som nu ligger på Mynttorget, som är nu kontor för riksdagsledamöter. Nu ligger ju regeringskansliet i Rosenbad. Men på den tiden kanslihuset på Mynttorget, och där var liksom ganska lätt att komma in och sådär. Så han började bara hänga där. Blev polare med Anders Färm, som var Palmes närmaste man vid den tiden.
Och
den
vägen, Palmes pojkar.
Ja. Och den vägen så fick Palme upp ögonen för honom och fick in honom. Och det var så han började jobba för Lennart Geijer och Carl Lidbom. Han var pressekreterare för Lennart Geijer som var justitieminister, och Carl Lidbom som var konsultativt statsråd utan portföljen.
Ja då, på 70-talet. Ja, alltså Ebbe verkar på något vis, hans modus operandi verkar ha varit att jag är där.
Han dyker upp under ockupation av västtyska ambassaden och försöker kommendera polisen och så där, och tar väldigt mycket egna initiativ. Det finns någon historia om när han, det är någon som är och träffar Lennart Geijer, och Ebbe sticker in huvudet och säger: du kan komma in på mitt rum när du är klar, till Lennart Geijer, som alltså är hans chef, och det uppfattas som liksom, ja, märkligt, men det är sån han är. Sen så får han ju...
Och det verkar vara en sån kille, alltså sossan, toppsossan här verkar ha resonerat, det är bättre att vi har honom på vår sida.
Men de litar inte så mycket på honom att han får följa med till oppositionskansliet 76 när de förlorar makten, och han får inte komma tillbaka till regeringskansliet när Socialdemokraterna kommer i regeringen 1982, utan då har Ebbe Carlsson först varit chefredaktör på Västgöta Demokraten. Han har varit chef för Tidens förlag, där han tog in
Salman Rushdies Satansverserna, va?
Det var ju senare.
Det var alltså,
han tog in Grottbjörnens folk.
Ja, så kanske det var. Ja, för sen så blev han anställd av Thomas Fischer på hans förlag. Och det är nog där han köper in.
Ja, han är på Bonnier Fakta och han köper in Inte utan min dotter och sånt där också. Så han har liksom näsa för vad som funkar medialt. Han får rykte om sig och var liksom Wonder Child då i förlagsbranschen. Men det är där han är. Han är redaktör på bokförläggare på Bonnier Fakta vid tiden för Palmemordet. Men det är också så att Hans Holmér bo hemma hos honom.
De har umgåtts sen de avslöjade sjukhusspionen 75.
Ja, precis.
Och även innan dess då. För Holmér är också en av dem som springer hos Anna-Greta och Leif Bakéus.
Och Hans Holmér har nyligen skilt sig, så det är därför han slaggar hemma hos Ebbe betiden för mordet. Ja. Sen Palmeutredningen står ju stampar med alla de här, den här kurdfixeringen, och Hans Holmér får sluta som spaningsledare. Men då börjar Ebbe Carlsson privatspana, för han är övertygad om att det är Iran som ligger bakom. Han tror att Iran vill hämnas för att Sverige inte sålde någon Boforskanon eller hur det var till Iran. Och då ska de ha gett PKK i uppdrag att mörda Palme. Så då börjar han bygga upp en privat spaningsorganisation för att utreda det här. Och han misstänker också att Säpo, ja, alltså polisen och Säpo har försökt förhindra den här utredningen, och att de liksom inte vill, de skyddar den verkliga mördaren, eller är inkompetenta, eller en blandning, någonting sånt där.
Så det är återigen den här gamla konflikten mellan SAP och Säpo som spökar, som vi såg redan under IB-affären och sådär. Han hyr en 10-rummare som spaningscentral. Mm. Och allt det går väl, efter vad jag förstår, lite grann på polisens konto då.
Ja, jag tror att Thomas Fischer lånar Ebbe 2 miljoner kronor eller någonting sånt.
Just det, Fischer, alltså hans förlagschef.
Ja, som också är väldigt, väldigt förmögen. Han är ju den enda, om man tittar på KU-förhören från Ebbe Carlsson-affären.
Som man gör på regniga eftermiddagar.
Som man gör. Då är Fischer den enda som är liksom jovialisk och godmodig. Han sitter bara och smålar ironiskt. Alltså ingenting kommer att hända honom. Alla som är där, utom liksom Ingvar Carlsson tror jag, är där helt frivilligt. För att det är bara liksom, ja, de är där frivilligt för att informera om Ebbe Carlsson härvan. Men han verkar vara väldigt nöjd med det. Jag tycker inte det gör så mycket att Ebbe Carlsson har blåst om 2 miljoner kronor för den här privatspaningshistorien.
Nej, nu kommer du in på KU-förhören som vi, även vi som inte var så gamla då, kanske när var de, 88?
Först sommaren 88 och sen...
Och det är en regnig sommar. Hela svenska folket sitter och tittar på konstitutionsutskottsförhören som går på tv direkt sens. De som satt i KU då, som var Anders Björk och sen centerpartisten Bertil Fiskesjö. Och
folkpartisten Birgit Friggebo.
Ja, de blev liksom riksbekanta. Vad heter han såsen? Olle
Svensson.
Just det.
Ja, vit kostym när han sitter som ordförande där.
Det gjordes massor med sketcher så här, på håret och helt apropå, och dåtidens satirgrupp. Och de gjorde hur mycket KU-sketcher som helst. Plötsligt blev konstitutionsutskottet blev liksom allom välbekant.
Ja.
Och där finns ju den här väldigt berömda replikväxlingen då, när Carl Lidbom, som ju alltså är ambassadör och mest brukar ägna sina dagar åt gåslever och damer, som nu ska jag behöva liksom ta mig till regnigt Stockholm och sitta där och bli utfrågad av den här stroppige smålänningen Anders Björk. Och så blev ju Björk förnärmad och Lidbom säger ju först att det här, jag svarar inte på det för det här är trams. Och då svarar Björk.
Ja, du ska veta ut när du är här.
Ja, och det är ju ett klassiskt replikskifte som jag tror människor ibland citerar utan att veta upprinnelsen till. Det blev ju oerhört citerat därefter. Det blev liksom en del av vår allmänna referensvärld.
Men om man ser hela förhöret...
Ja.
Så är det exakt den stämningen, den extremt dåliga stämningen i flera timmar.
Nej, den där frågan är bara trams. Men du får inget svar därför att det är trams.
Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar.
Du får inget svar därför att du håller på med trams.
Jag tycker icke det ankommer på Carl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Underbart.
Ja, eller outhärdligt också. Det är liksom så fantastiskt dålig stämning mellan de här. Det är också så att Ebbe Carlsson-affären, den har avslöjats i början av juni samma år, 88. Det är ju för att det finns ju lite kopplingar mellan Ebbe Carlssons privatspaning och den riktiga polisen och den riktiga säkerhetspolisen och regeringen. Det är bland annat det som får justitieminister Anna-Greta Leijon att tvingas avgå är ju att Ebbe Carlsson har fått henne att skriva ett rekommendationsbrev där det står att Ebbe Carlsson är en pålitlig man som har jobbat för regeringen tidigare. Berätta för honom allt vad ni... Och så ska han använda det när han pratar med MI5 i Storbritannien för att få liksom lite lösa trådar kring det här Iranspåret som han kör. Och hon diarieför inte det, låser in ditt kassaskåp och så vidare, förnekar att det finns ett rekommendationsbrev och sånt.
Ja, det är ju vänskapskorruption här hela vägen. Alla de här har ju då umgåtts ända sedan 70-talet. Även Anna-Greta Leijon var ju minister redan på 70-talet. Då. Vad som också sker, sen är det ju den här livvakten som åker fast med den olagliga avlyssningsutrustningen
i Helsingborg. Dagen efter att, alltså det avslöjas från början för att Ebbe Carlsson försöker engagera Per Wendel på Expressen till sin spaningsgrupp.
Just det.
Och istället för att tacka ja så tänker Per Wendel, här var ett scoop.
Per Wendel tror jag förekom också i Geijer-affären.
Ja.
Och i tv-serien Anna Holt, eller, som också Den vita riddaren, det var ett antal tv-serier som Jan Geo och Leif G.W. Persson skrev tillsammans som gick i början på 90-talet. Där spelar då Gert Fylking och Staffan Göte, det är två olika roller, skådespelare som spelar samma roll. Den här Expressen-murveln som alltså bygger på Per Wendel.
Den svarte riddaren är död, det var ett misstag, men all kamp kräver offer, den vita riddaren sörjer. Snyggt utskrivet, datautskrift och alltihopa. Svarte riddaren, ska det vara den där negerpolisen det? Hör du, hur har det gått med den där intervjun med den sorgande änkan förresten?
Då skrev jag också en tv-serie som heter Kvällspressen. De skrev ju extremt mycket för SVT. De hade några goda år där i början på 90-talet. Och det är då Per Wendel som är förlagen till den här mannen som kanske inte är världens mest sympatiska men som inte låter sig köpas.
Nej, så var det. Så det blev ett stort avslöjande. Och naturligtvis en massa liksom konstiga detaljer och oreda och tidningarna skrev och det var svårt att reda ut vad som egentligen hade hänt. Och det var mycket fram och tillbaka. Och det var ju de här liksom... Det hade kommit en ny rikspolischef som heter Nils-Erik Åhmansson och han hade liksom, Ebbe Carlsson hade fått framföra sina teorier om Iranspåret och hur delar av polisen försökte mörka det här. Både för Ingvar Carlsson och för Anna-Greta Leijon och för rikspolischefen. Och Nils-Erik Åhmansson verkar ha gått på det här lite grann och liksom gett lite halv upp. Det beror på vem man frågar naturligtvis. Men kanske att han hade fått lite officiellt erkännande och han hade fått titta i lite hemliga handlingar och tagit del av hemligt material från Palmeutredningen och sånt där. Så att han var ju inne i, med sin privatspaning, så var han halvvägs inne i statsapparaten. Och här är jag.
Och givetvis var ju Jan Guillou också djupt engagerad i Ebbe Carlsson-affären. Han avskydde, får man nog säga, både Holmer och Ebbe. Det finns ett fantastiskt klipp när han blev intervjuad för Barnjournalen. Geo gjorde ju Rekordmagasinet från Malmö och Rekordmagasinet delade rent av redaktionsrum med Barnjournalen. Och han får vara med i Barnjournalen, alltså Bengt Fahlströms Barnjournalen, som någon sorts oberoende observatör eller kommentator. Så liksom någon liten knattereporter där på 11-12 år för att ställa frågor till Geo. Vad är egentligen kurdspåret? Och så berättar Jan Geo det som på ett, skulle många säga, icke-objektivt sätt.
Barnjournalens knattredaktör Jonas Eriksson, 12 år. Han har här i studion en av de journalister som har följt det här fallet speciellt noga. Varsågod, Jonas.
Jan Guillou, du har ägnat mycket tid åt Palmemordet. Varför inte mördaren gripen, anser du?
Det beror på att polisen hela tiden har ägnat sig åt att jaga de här oskyldiga kurderna. Och det är såklart att om man jagar oskyldiga människor så kan man inte få tag på mördaren och... Att polisen har gjort sådär, det beror på att chefspolisen Hans Holmér hela tiden har sagt att han har varit så säker på sin sak som vi kan se i den här tv-intervjun till exempel.
Jag är 95% idag.
tror att vi är rätt.
Det kan man tycka. Ja. Vi måste också nämna att Leif Silbersky är advokat för någon av de här personerna i Ebbe Carlsson-affären. Men jag kommer tyvärr inte ihåg vem. Om det är Ebbe Carlsson. Nej, det är nog inte Ebbe Carlsson. Det är någon annan. Om det är Hans Holmér. Nej.
Och sen det kanske är Henrik Sjöström också på något vis.
Henrik Sjöström dyker ju upp och börjar driva det här spåret att Ebbe Carlsson-affären är ett resultat av en homosexuell liga. Ett tema i svensk historia som återkommer här.
Precis, och det är ju lite spännande för att Sjöström börjar sin karriär som medial advokat med Haijby-affären och slutar med Ebbe-affären. Och han var ju på Haijbys sida visserligen, så att han, det var ju fördomsfritt på ett vis, men nu är han några år äldre och sådär, och han är väl den som hårdast driver den här tesen då om att, men är det inte så att ni, liksom, att ni är bögar allihop, att det är det alltihop handlar om. Och det var ju ute på bordet, så alltså jag tror att Friggebo ställer frågan rakt ut när Ebbe kommer till konstitutionsutskottet. Rätta mig om jag har fel.
Jo, i utfrågningen av Ebbe Carlsson så inleder han faktiskt med att säga att det har förekommit rykten om att min homosexuella läggning skulle ha någonting med att göra. Jag får också säga det att Ebbe Carlsson framstår ju som en helt absurd människa. Hur kan hon lita på honom? Men när man ser honom så förstår man hur folk kan ha tjusas av honom, därför att han är liksom rolig, han verkar ha självdistans och han verkar liksom tro på vad han säger och sådär. Och han har ett väldigt starkt inledningsanförande där han pratar om: jag har inte gjort någon hemlighet om min homosexualitet och jag förstår inte varför det här ska vara en grej i ett rättssamhälle. Man borde ha respekt för privatlivets helgd och så vidare. Jag har anklagats för att ha haft homosexuella relationer med alla i den här affären, inklusive Anna-Greta Leijon. Mm. Och så får han skrattarna på sin sida. Så att, ja.
Han dog några år efter affären i AIDS.
92, ja. Mm. Och då får han också upprättelse, kan man säga, för att han är med och blir intervjuad av Stina Dabrowski och får träda fram och prata om det här. Då är han ju liksom dödsmärkt, man säger väldigt tydligt att han är väldigt, väldigt sjuk.
Det finns ju såklart väldigt mycket att tillägga om Ebbe Carlsson-affären. Ebbe, han skriver en bok som heter Liket i lådan. Den tror jag faktiskt inte alls handlar om Ebbe Carlsson-affären, men det är också, det är en lite så här satirisk polisroman. Holmér blev ju också romanförfattare och skrev ett otal böcker om kriminalinspektör Loppan. och där har ju alltså behandlats på olika sätt via, alltså inte minst Geo och GV, som har, många av de spaltmil de har producerat vid skrivmaskinerna handlar ju på något vis, anknyter ju till allt det här som ju då hänger ihop. Alltså det börjar ju med IB, tar vägen över Geijer, landar i Ebbe Carlsson-affären. Och det handlar väl någonstans hela tiden om en sorts ett socialdemokratiskt kluster, eller ett maktkluster, som inte riktigt kan skilja på lag och vänskap.
Nej, jag tycker också det är väldigt svenskt, för att om vi tänker på skandalerna ute i stora världen, det är Watergate och det är andra sådana historier, så framstår också Ebbe Carlsson-affären som, det är ingen stor ondskefull konspiration, utan folk är lite klantiga.
Ska vi låta det sammanfatta Ebbe Carlsson-affären? Ja. Men två justitieministrar fick gå, så han lyckades få mycket på fall. Det var även justitieminister Sten Wickbom fick ju också gå på något. Det var kanske främst för Stig Bergling, men jag tror att Ebbe var ytterligare ett skäl. Om vi tänker återigen på Herman Zetterberg som satt igenom Keine, Haijby, Helander, Selling, så satt de lite lösare, justitieministrarna, på 80-talet.
Ja. Ove Rainer till att börja med.
Ja, precis. Det var också en av de affärer som vi kanske ska rabbla några bubblare här innan vi går till ettan. Rainer-affären 81-82, Göran Skytte, kompis till John Gove i tiden, skriver för Aftonbladet, avslöjar att Ove Rainer, som är justitieminister, det måste varit efter 82 ju, för att det var ju regeringen Palme. Han är en av de där ministerna Palme tillsätter, inte för att de har gjort någon karriär inom partiet, utan för att de är hans sommargrannar på Fårö. Ja, det är ju en handfull. Det är ju Lennart Bodström, det är handelsminister Christer Wickman och det är är den Ove Rainer som jag säger Palmes privata kompisar.
Han tyckte att kvaliteten på riksdagsledamöterna hade sjunkit, om jag minns rätt.
Ja, medan då kvaliteten på Fårögrannarna var intakt. Och den Ove Rainer, det visar sig, han är ju mångmiljonär och har liksom bedrivit ganska avancerad skatteplanering. Tror inte olagligt.
Nej, inget olagligt.
Men såklart starkt komprometterande för en toppsosse i början på 80-talet.
Mm, det är som när Freivalds åkte, som var justitieminister, som åkte på att hon hade röstat ja till att ombilda till bostadsrättsförening i huset hon bodde i.
Ja, precis. Alltså, vi kan ju tycka vad vi vill om detta, men inga moderater hade åkt på samma CV.
Nej.
Tvärtom, så de kanske knuffats upp högre upp i partihierarkin, vad vet jag. Men då har vi en bubblare, Toblerone-affären orkar vi inte dra i. Stig Wennerström nämnde jag, rysk spion på 60-talet, och ja, så har vi Stig Bergling, Bergling, rysk spion på 80-talet. Och den affären, det är ju dels att han först rymmer och sen att han kommer tillbaka. Ja, det är kanske inte en affär i sig.
Eugen Sandberg, var det han bytte namn till sen?
Ja, och sedermera, vilket jag tycker är helt glöms bort, sen bytte han ju namn igen till Stig Sydholt. Det är det aldrig någon som pratar om. När han kom tillbaka...
Alltså, han kom hem när ryssarna hade tröttnat på honom, va?
Ja, så var det väl. Och för att återigen ta upp den här mannen Jan Geo, som jag har nämnts för i den här podden och inte minst då i det här avsnittet. Han skrev ju i en av sina Hamilton-böcker, så skrev han ju om Stig Bergling rymt. Det var ju sant, men jag tror också att han tar livet av honom i den romanen. Va? Och när han sen kom tillbaka i verkligheten, så det var väl en av de ganska få gånger man sett Geo lite pressad i alla fall. Att det här, nu kan jag ju få en ärekränkningsstämning i knät, och det kan också vara så att jag förlorar den, trots att jag är världsmästare i juridik. Detta om Stig Bergling finns ju såklart en massa att säga om. Sen hade vi den här flygplansskandalen. Vad heter
Vilken
den?
Av dem? Är det DC-3-erna?
DC-3-erna tänker jag på, ja precis.
Vad var det som var skandalmässigt? Det var bara att ryssarna sköt ner våra spionplan, var det inte det? Men de försökte mörka det antagligen.
För ja, alltså, de flesta affärer får man väl säga handlar ju om mörkläggning. Det är ju där det blir en affär någonstans.
Ja, plus att de funkar tillräckligt bra medialt för att någon ska vilja avslöja dem.
Ja, precis.
Ska jag säga, en modern skandal som inte alls funkar medialt, så är det Transportstyrelsen-skandalen från häromåret. Där det ju var, Transportstyrelsen hade gjort en säkerhetsmässigt vansinnig outsourcing till icke-säkerhetsklassade företag, så att vitala svenska intressen kunde liksom skadas och sådär. Men det funkar ju inte, det fäster inte liksom. Det är kanske allvarligt, men det finns ju, det är inget sex i det, och det är inget våld, och det är inga kändisar. Och, nej.
Nej, det är svårt att göra sig för många löpsedlar på det.
Ja.
Och det är ju att vi har liksom håller på att droppa de här namnen, det har ju att göra, men det är väldigt mycket de här namnen som har gjort det här till affärer, till skandaler. Alltså, antingen har de ju varit lite kända och...
Nu har de också, under den borgerliga regeringen. Funkar inte alls, jättestor skandal, men väldigt svår att... Den fäster inte liksom, eller hur?
Nej, den har väl droppats några gånger, men det känns som att de som gör det, de är lite grann, framstår lite som lallande dårar. Jag vill bara påminna om, det är ju samma med Lundin Oil. Liksom, jag vill bara påminna om, ja, det där har vi ju pratat om förr. Nu går vi vidare.
Men Ebbe?
Ebbe där,
det är en karaktär i helfigur.
Ja. Ebbe finns ju också skildrad i filmen Ebbe the Movie av Karin... av Klintberg och Jane Magnusson.
Ja, idag skulle alla svar ges i Ebbe Carlsson-affären.
Ebbe Carlsson har använt sig av ytterst tveksamma spaningsmetoder.
Regeringens framtid står nu på spel.
Han var ju personen som blev en affär.
Roligt att den heter Ebbe the Movie, som väl då alluderar på Ebba the Movie, som i sin tur alluderar på Abba the Movie.
The Movie, ja.
Känns som att vi kan fortsätta. Man hade kunnat göra filmen IB the Movie.
Ja.
Till exempel. Men nu ska vi ta plats ett.
Plats ett.
Det får man väl säga är en högoddsare.
Det får man säga. Det är för att du gillar den så mycket.
Eller? Ja, jag får väl säga att det här är mitt val. Men det här tycker jag är kanske svensk historia. Kanske inte skandalösaste skandal. Kanske inte den viktigaste. Vi är ju inte ens på riksnivå, utan vi befinner oss i en ganska oansenlig kommun i nordväst Skåne. Det är inga särskilt stora namn involverade. Men den är så prillig. Jag tycker att det får vara ett skäl. Vi pratar om något som heter Ockerby-affären. Den pratar man inte så ofta om.
Nu spelar sig i Höganäs, så är en kommunal skandal. Så ja, det kan ju ha en, det kan vara en anledning. Det är inga superkändisar som är inblandade i den här skandalen.
Nej, utan det är ju en man som sedermera i ungefär samma veva blir socialdemokratisk riksdagsman. Och är det ett par decennier därefter. Mm. Och som har som skrivit för... ja, viktiga socialdemokratiska tidningar och sådär, och som väl betraktas som en ideologisk vänstersåse.
Aktiv bloggare.
Ja, aktiv twittrare. Han har alltid varit väldigt aktiv med att skriva saker. Gärna skrivit små rim även på riksdagens internmail och sånt, har nått mina öron. Och det här med rim är angeläget i sammanhanget. Det här börjar alltså med att vi är alltså i Höganäs, en liten småborgerlig kommun nu, som ligger ja, vid Kullen, i nordväst Skåne, Bjärehalvön. Och där finns det olika kommunala potentater som får olika brev, skrivmaskinskrivna brev.
Men också den lokala sparbanken får sin släng av sleven, då, som då i breven kallas för Ockerby Sparbank.
Ja, precis, för att det är ju liksom en liten satiriker som har skrivit de här olika breven. Någon som förmodligen har läst sin Grönköpings veckoblad och som i likhet med hur till exempel På håret kallade Bengt Westerberg för Bengt Vett Westerberg och så. Alltså det är samma sorts allegoriska värld som tecknas i de här olika breven om Ockerby och Ockerby Sparbank, där det finns olika människor i realiteten som har fått någon sorts satiriskt alter ego. Det finns en far och son bankdirektör i Höganäs som i de här breven kallas då för Isidor och Isak Nasare. Det är någon som blir Gustav Lure, någon som sitter i någon styrelse. Där finns en byggmästare som blir bågmästare, Andrev Wallfart. Moderaternas kommunala partiordförande, han kallas i de här breven för Maranaternas partiledare, Adam Satanius Ottosson. Och som du sa, Brunby Sparbank blev då Ockerby Sparbank, och flera av de här breven hade som avsändare Ockerby Fy Fanclub. Så det är ju liksom en liten vitsare och hobbysatiriker som har skrivit det här. Det är inte bara du är dum i huvudet, jävla idiot, utan de håller ganska hög verkshöjd, de här breven.
Så. Ja, det är så väldigt, väldigt finurligt näthat före nätet, så finurligt brevhat.
Ja, precis. Det skrivs också på välkända melodier. Flickorna från Småland blir till svindlarna från Ockerby. Den här gamla Fallin-dikten Får jag lämna några blommor? Den är du bekant med.
Ja.
Får jag lämna några blommor, ett par rosor i din vård, och du må ej varda ledsen min kära.
Får jag lämna några blommor, några blommor i din vård, blir... Får jag lämna några dussin mustaschkoppar i din vård? Ja, det här är apropå en påstådd oegentlighet kring olika antikviteter från något stärbhus. För det, är massa, det finns ju en massa implicita anklagelser hela tiden om korruption och mygel i alla de här breven som de här Höganäs-potentaterna börjar få till sina hem och till sina arbetsplatser.
Den som jag har läst, vi är och spekulanter, allt ifrån Ockerby.
Ja, ett brev där har brevsändaren då skickat med en fotostatkopierad artikel ur Aftonbladet, där en av de här anklagade bankdirektörerna har blivit anklagad i artikeln för att diverse oegentligheter i sin deklaration. Och han har då skyllt på att han är gammal, så att han visste inte riktigt hur han skulle göra. Så till den här fotostatkopierade artikeln så har brevskrivaren skickat med dikten: Gammal man gör så gott han kan, men räknar fan så illa. Många pengar tjänar han, men inkomsten står stilla. Det är roligt om man kan sin...
Alltså tag.
Ja, precis. Mm. Det är ju en gammal snuskvisa. Redan Hasse och Tage censurerar ju den där smula. Mm. Hasse Alfredson sjunger ju Gammal man kasslig och dansar fan så illa. Men det finns alltså ett ännu grövre verb i originalversionen. Ja, nej, men de här utskicken som, alltså, som gick till 50-talet i olika hushåll i Höganäs, de är ofta utformade som någon sorts informationsblad från Ockeby Sparbank. Alltså, så det är verkligen någon som har suttit och filat på detta. Det är några tomtspekulationer som bankstyrelsen påstås ha gjort. Så där kan man läsa om en särskild fond för fortsatt markspekulation som man kan sätta in pengar på. Så står det precis: pengar till kampfonden kan insättas på konto 007 med rätt att fiffla. Så det, återigen så är det den här lilla hemmasatirikern. Och sen, det här är nästan det mest graverande. Det antyds då att ett par av styrelsens huvudmän, ska man säga, att de är väl förtrogna med prostitutionsmarknaden. Där står i ett av de här informationsbladen: får vi så presentera de lyckliga vinnarna i vår julpristävling? Rufus Rulle Tallbar får en gratis rundtur på Stockholms köttmarknader med Isak Nasare och Ursus Andreasson som sakkunniga guider. För eventuella intrångsersättningar svarar banken. Så det är en massa...
Vad är Isak Nasare för ett jävla namn?
Ja, men det låter väl som någonting ur Grönköping. Eller? Jag är rätt säker på att den här mannen som har skickat de här breven kunde sin Grönköpings veckoblad och tyckte att den var väldigt finurlig när den liksom översatt verkligheten till Grönköpings förhållanden på ungefär samma vis som Hasse Tage och Karl-Uno Sjöblom med flera gjorde i Mosebacke monarki. Det här skapar såklart oro i lilla Höganäs. Vem är det som skriver de här olika breven som kommer till oss? Folk känner sig illa till mod, som känner sig hotade och utpekade.
För är det inte en del insändare i lokalpressen också?
Jo, säkert. Alltså, han jobbar på flera fronter samtidigt.
En av signaturerna är Sven L. Lund, tror jag.
Ja, och Sven L. Lund har också gett ut en bok nämligen som heter något. Sven L. Lund har gett ut boken Danssviter från Höganäs.
Just det.
Och den boken har recenserats i en sossetidning. Och där är det då en socialdemokrat från Höganäs som har skrivit väldigt varmt om den här boken. Kallat Sven L. Lund för intressant personlighet och briljant satiriker.
Det är nästan lika roligt som när Daniel Suhonen recenserar sitt eget tal på någon ledarsida, eller hur det var.
Ja, precis. För den man som alltså skriver den här recensionen av den fiktive Sven L. Lunds danssvit från Höganäs, det är också han som utpekas som brevskribenten. Själva avslöjandet är inte så jättevärdigt, för att det är, den här mannen, han jobbar alltså, han sitter alltså i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i Höganäs, och någon är inne och norpar några papper. Ja, hans
är det inte någon sån här moderat politiker som börjar störa sig och misstänker att det är han, och så går han in och kollar på kontoret?
Ja, han går alltså, rent konkret så går han till papperskorgen och hittar där några maskinskrivna påbörjade verser.
Det är inte så här IB-hemlighetsklass på den här operationen?
Nej, det är inte alls på den nivån. Vad som är roligt är att de här papperna skickas till SKL, vad det nu står för, Sveriges kriminaltekniska laboratorium. Och där fann man att det verkar vara, man tittar alltså på typsnitt på skrivmaskinstexten och så här. Ja, det är väl lite saker skrivna för hand och så här. Så det är nog den här sossen, alltså samma sosse som vi tror är Sven L. Lund och som har recenserat Sven L. Lund, som själv då är aktiv kommunpolitiker i Höganäs vid tiden. Och han i sin tur, han säger att han är oskyldig. Han har till dags dato inte erkänt sin skuld på något vis. Utan han säger att de som angriper honom, de gör det för att de är sossehatare. Det är folk som vill ha mitt huvud på ett fat som startat hela den här komplotten mot mig. Och han förs till rättegång. Och åklagaren frågar: men menar du alltså att någon har kopierat din handstil och lagt de här breven i din papperskorg? Och då svarar mannen i fråga: det är den enda förklaringen.
Ja, det är lite som Hellanders
Ja, där finns kopplingar. Nej, men det här är en väldigt rolig skandal. Inte minst för att den här rättegången sen blir så absurd. Där den här mannen, det är ganska många pilar som pekar mot vederbörande. Och han framhärdar i sin oskuld. Han är bara utsatt för den här komplotten.
Men det är inte så att de vill få honom avsatt som riksdagsman och sådana grejer också?
Där är alltså 76, han har precis kommit in i riksdagen för Socialdemokraterna. Jo, det vill de, och åklagaren, jag har ju då läst diverse tidningsartiklar från tiden. Dels så vill han ju då visa vilken fruktansvärd bov det är som har skickat de här breven. Han liknar de här brevutsändelserna med kinesisk vattentortyr. Det är samma princip. Alltså, samma vis som man får en droppe på gässan en gång i minuten, så leder de här regelbundna brevutskicken till samma sorts obehagsupplevelse. Och han försvarar också den här mannen som varit inne och rotat i papperskorgen med orden: är det ett foster i dassbaljan måste man leta efter det. Alltså, du kan tycka att det är ovärdigt att vara inne och rota i någon annans papperskorg, men ibland måste man.
Det är ett talesätt som inte är sådär jättevanligt nu.
Nej, men jag tycker att du och jag kan försöka revitalisera det. Och åklagaren säger alltså i rätten, citat: det värsta som kunde ske är att den åtalade finge en maktposition. Se på hans blånekande mot förnuftets alla regler under rättegången. Det rör sig om allvarliga karaktärsdefekter, och jag tror inte att något parti vill ha honom. Slutcitat. Mannen i fråga blir dömd till 100 dagsböter plus advokatkostnader, jämte ersättning till vittnen och målsägande för förtal. Domslutet konstaterar att det är uteslutet att någon annan än han författat breven, men de konstaterar också att faktiskt synes ej heller målsägandena har åsamkats allvarliga skada av brevens innehåll. Så är det med det. Och sen så blev han riksdagsman och var väl det.
Ja, det är 30 år i alla fall.
Ja, någonting ditåt. Och vill man ha namnet så går det säkert att googla sig till. Men nu har inte jag sagt det i alla fall.
Jag vet inte att förtala
honom. Nej, i den mån det är förtal. Vad vi så fall anklagar honom för är att ha skrivit lite gubblustiga satirtexter i olika brev på mitten på 70-talet. Så det må väl vara preskriberat hur som helst.
Väldigt grönköpingsaktig skandal också.
På alla sätt och vis. Alltså det är så många nivåer. Det är verkligen det här liksom, det lilla kälkborgerliga skråköping där dels det som de anklagas för, alltså det är ju mygel och korruption och lite oegentligheter kring tomtköp, och sen antyds det så, och även att de har gått till köpeflickor och sådär. Det är ju sånt som det förmodligen liksom glunkades om och skvallrades om i Höganäs. Men att han då använder det här liksom insinuanta och, vill jag tro, att han själv tyckte ganska finurliga sättet att sprida sina anklagelser. Det tycker jag är roligt. Jag vill ha fler Ockerby-affärer och kanske färre Geijer-affärer.
Det är så låg kvalitet på näthatet nu för tiden, tycker jag. Det är väldigt lite kuplettform på liksom avskin.
Ja, alltså jag tror man hittar det fortfarande lite. Ibland tycker jag mig se på insändarsidor olika människor som på väldigt haltande meter alltid har liksom alluderar på någon gammal kuplett som de räknar med att alla läsare är välbekanta med. Och varje gång jag hittar en sån så känner jag att det här är jag den enda som förstår. Så vet jag, i och med att den här podden finns och att den har sina lyssnare, att jag är inte ensam. Vi är några stycken som kan dechiffrera en Ferlin-allusion. Men jag tror att de som skriver dem där räknar med att det är fler än vad det faktiskt är.
Snedtänkt.
Är vi färdiga?
Det är så mycket mer man kan säga.
Ja, vi har ju inte nämnt Seth Molander-affären.
Vi har inte nämnt Henning Hamilton heller.
Men det får man slå upp själv. Vi kanske blir en uppföljare om några år. Som de mindre, de inte så intressanta politiska skandalerna.
Folke Lundqvist.
Precis, det finns fler namn. Mm. Men det, jag tror att vi har pratat nu i långt över 2 timmar. Så att vi säger väl tack och hej. Nils Gustafsson, stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma.
Vet du vad du har varit med i för sammanhang?
Ungefär, ja.
Ja, det är en podd som görs för Sveriges Radio som heter Snedtänkt. Går även i P1 på olika tider som jag inte styr över. Det finns en Facebook-sida och en Facebook-grupp, de kan man vara med om man vill. Eller låta bli. Ander Lundgren har snyggat till ljudet. Niklas Runsten har klippt. Och vet du då vad vi ska prata om nästa vecka?
Ingen aning.
Nej. Nej, det ska bli oerhört spännande att få reda på. Det blir nog inte just politiska affärer, tror jag. Svedtänk.